Det regnar, så vi tar pommen en annan dag, sa jag. Den står säkert kvar i 100 år till. Det regnar inte, sa Pontus. Det duggar lite, och jag vill se pommen nu. Då får du fara ensam, sa jag. Men ångrade mig genast. För tänk om Pontus hade cyklat iväg och mött Anna och Hedda i stan. De skulle säkert ha gått med honom. Men som tur var, sa han, det är roligare om du kommer med. Jag drog på mig rocken och medan vi cyklade berättade jag om fyrmastaren Pommen som står museifartyg i Västerhamnen. Den har firat sina 100 år veckan innan han kom. Jag vet, sa Pontus. Jag läste slutboken i natt. Så det var den du läste, sa jag. Det hade jag aldrig gissat. Jag har alltid tyckt att Pommen är ett illaluktande skepp man visar turister i brist på bättre. Men när vi kom ombord och Pontus började nosa omkring som en närsynt strövare, tänkte jag om. Pommen luktade kära. Den luktade nästan gott. Och när jag såg Pontus min var jag säker på att han kunde föreställa sig hur skeppet hade gungat i storm och tropiska vindar. Pontus såg lycklig ut. Han gick omkring och log för sig själv och nynnade på en sorgsen melodi. Jag kunde inte låta bli att fråga vad det var för en sång. Han tittade upp från en annan värld. Paganini, sa han kort. Jag blev inte klokare av det heller, för var inte Paganini en maträtt? Jag sa det inte, men jag tänkte att nu hade Pontus misstagit sig ifall han inte försökte lura mig. Paganini, Paganini, upprepade jag tyst men ändrade inte en min. Det var en maträtt. Jag var säker på min sak, men jag lät Pontus gnola bäst han ville. Han fick se allting i lugn och ro och när han äntligen var klar ville han se Sjöfartsmuseet också. Där var det likadant. Han nosade omkring och gnolade. Jag satte mig och såg på galjonsfigurerna. Jag tänkte att egentligen var det ganska skönt att Pontus inte pratade så mycket. Alla andra jag kände hade hojtat, titta, kom hit, ja, men det här måste du se. Pontus var inte sån. Han gick omkring och sög liksom i sig knopar och sjömanskistor, kostymer och mögliga kartor. Pontus registrerade allting men lät mig vara i fred. På hemvägen ville han se Sjöfartsläroverket, så vi cyklade längs Neptunegatan och trampade upp för backen, men vi gick inte in. Vi bara stod och såg på byggnaden. Vad gör din pappa på den där båten? Frågade han. Jag fick nästan lust att säga att pappa är kock och lagar paganini till middag. Alltså vet jag att det är en maträtt och ingen sång. Men jag lyckades hejda mig. Han är kapten, sa jag. Hur så? Jag tänkte en sak, sa Pontus. Ert hem ser ut som i en amerikansk film. Gör det, sa jag. Och jag måste ha sett förvånad ut. Här ser alla hem ut på det sättet. Hur ser de ut i Helsingfors? Mamma och jag bor i en tvårummare, sa han. Vi har en soffa, men inget glasbord. Inte ett enda glasbord, sa jag. Det lät ju förfärligt, men det tycktes inte bekymra honom. Snart visslade han igen och jag tänkte att han var ovanligt bra på att vissla. Fast det finns sådana hem som är till Helsingfors också, sa han. Det hade jag själv tänkt ut. På eftermiddagen kom solen fram och faster Nadja fick hänga ut sina nytvättade röda kläder. Sen återgick hon till att stryka sina gula i köket. De gröna trängdes på torkställningen i badrummet där de torkade allt de hann. Faster Nadja skulle säkert få stryka kläder framåt halva natten. Jag klättrar ut genom fönstret ikväll, sa Pontus. Faster Nadja behöver inte veta att vi skuggar en brottsling. Och jag smiter iväg så fort mamma har somnat, sa jag. Jag går bakvägen runt huset och slänger en sten på ditt fönster. Klockan 9:30 somnade mamma framför tvn och jag bytte kanal. Se inte på våld, sa hon till mig och hasade iväg mot prinsessrummet. Jag sänkte ljudet men lät tvn stå på och smög mig ut. Redan på trappan såg jag fasten Nadja stå i köket med ryggen vänd mot grusgången så jag fortsatte smyga. Hon sjöng inte. Hon stod tyst som en målning och strök sina kläder. Och när jag kom runt hörnet stod Pontus i fönstret och jag behövde inte slänga någon sten. Han klättrade ut till brandstegen och hoppade ner. Kvällen var varm och ljus och det pirrade i magen. Lindarna kastade långa skuggor på oss när vi cyklade över Storgatan och Norra Esplanaden. Och jag tänkte att det kändes lite farligt att vara ute så här sent. Men jag var inte rädd. Jag hade ju Pontus med mig. Har du åkt spårvagn någon gång? Frågade jag. Varje dag, sa Pontus. Jag berättade att jag aldrig hade varit i Helsingfors, men flera gånger i Stockholm. Ihan sairasta, sa han, men skrattade rart. Jag bara tittade. Vad sa du? Det är finska, sa Pontus. Vi brukar säga så när vi tycker något är konstigt. Tycker du det är konstigt att jag inte har varit i Helsingfors, sa jag. Det tycker jag, sa Pontus. Talar du finska också? Frågade jag. Naturligtvis, sa han. Jag talar finska oftare än svenska. Men du går i svensk skola? Han nickade. Ihan sairasta, sa jag. Och då flinade han. Varför sa du makia igår och i förrgår? Vi brukar säga så, sa han. Det betyder kött. Men ni säger det när något är gott eller fint, sa jag. Vi gör det, sa Pontus. Och då märkte jag att vi var nästan framme. Det var här han försvann, sa jag. Här var det, sa Pontus. Vi lämnade cyklarna och tittade in i den första porten. Men inte här, sa jag. Här var jag med mamma och pappa en gång, så jag känner dem som bor här. I följande port drog jag genast in Pontus i skydd bakom en hög och tät buske. Därifrån granskade vi gården. Det fanns en grillplats med tak och skorsten och runt den stod grupper med vitmålade rottingstolar. Stolarna var som byar och i mitten stod ett bord med parasoll. En kock i hög mössa med vristlångt förkläde stod vid grillen med ryggen vänd mot oss. Inomhus skrattade människor och applåderade och jag kunde inte föreställa mig att mannen med fågelboet som luktade piss stod där med ett glas i handen. Det doftade gott av marinerade köttbitar som fräste över glöden och jag blev nästan hungrig när jag såg stora glasskålar med potatissallad och andra sallader som trängdes på ett bord. På ett annat stod brickor med pastellfärgade drinkar och just då förstod jag vad Pontus menade med att bo som i en amerikansk film. Jag hade aldrig förut tänkt på att alla inte hade det som vi och jag undrade om Pontus mamma var fattig. Jag var nästan säker på att det var så. Nu finns det en port kvar, sa jag, när vi slank ut på gatan igen. Följande gård var helt och hållet omgärdad av ett högt staket i trä. Och strax innanför det växte stora, täta och vildvuxna syrenbuskar så att det blev en tunnel mellan buskar och staket. Vi slank in i tunneln och stod tysta. Först verkade allt öde. Det stora huset var ett rivningshus som tittade tyst mot himmelen med sorgsna svarta rutor. Men plötsligt hörde vi mummel från det lilla huset och vi smög oss närmare längs tunneln. Vi kom nästan ända fram till det lilla husets gavel där ett fönster stod uppslaget. En man talade finska och jag tänkte att nu hade vi verkligen kommit fel. Jättkefin, viskade Pontus. Så du känner honom, viskade jag. Han med fågelboet, viskade Pontus. Heter han så? Viskade jag. Nej, jag hittade på det själv. Jag känner igen rösten från färjan. Sen hörde vi en mansröst sluddra stockholmska och en tredje röst talade som vi gör på Åland. Någon klämde sönder en tom ölburk och vi hörde klirr av glas. Nu måste vi bestämma oss, sa Jättkefin barskt och Pontus översatte till mig. Just det, sa stockholmaren. Snart svämmar stan över av turister. Vem skaffar fram en bil så vi kommer oss till Långnäs? Det bestämmer vi på tisdag, sa ålänningen. Jag är för trött för att tänka. De mumlade vidare och någon klämde sönder en ölburk till. Och plötsligt kom en hand ut och stängde fönstret. Det blev tyst tills de alla stod ute på gården. Vi kikade allt vi hann. Ålänningen låste dörren. Inkommande tisdag, sa stockholmaren. Samma tid och samma plats. Jag ska ha kalkylen klar tills dess. Kalkyl och kalkyl, sa ålänningen föraktfullt. Den har du dillat om i månader. Inte behöver vi någon jävla kalkyl. Vi behöver en bössa och en bil. Tisdagarna, sa Jättkefin. Ni minnas det var varmast i. Jag kände pissluft som en slinga i luften och tänkte att Jättgefinn hade säkert gått i samma byxor i evigheter. Kanske var det enda paret byxor han ägde. Vad är kalkyl? Viskade jag till Pontus. Något med räkenskap, sa han. Nu började de ge sig av och så fort de var ute på gatsidan om porten smög vi oss tillbaka och kikade efter dem. De gick mot sjökvarteret och jag vågade titta ordentligt. Stockholmans klarblåa kostym var skrynklig. Han hade ljust snaggat hår. Kamer Svensson, sa jag, och Pontus nickade. Ålänningen var gråhårig, lång och trög och fet som en säl. Han var helt klädd i svart. Pommern, sa Pontus, och då kunde jag inte låta bli att fnissa lite. Ska vi följa efter dem, sa jag. Det gör vi inte, sa Pontus. Jag är trött så jag kunde svimma. Nästa tisdag startar vi lite tidigare. Vi stod tysta en stund. Först när männen hade försvunnit gick vi till cyklarna och cyklade sakta hemåt genom stan. Har du sett månen, sa jag. Jag såg den redan på Fastenadjas gata, sa Pontus. Gatan heter inte så, sa jag. Det vet jag väl, sa Pontus. Han var tyst en lång stund. Funderar du på månen, frågade jag. Jag tänkte på den där trädgårdsfesten, sa han. Har ni också trädgårdsfester? Det händer, sa jag.